Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Tack Lars och orkestern. Jag ville ju vara delaktig alldeles nyss när vi skulle ta kollekten, så jag tänkte jag ska swisha också. Så jag slog in en liten summa där och så säger telefonen: ledsen, men jag känner inte igen ditt ansikte. Då blir man ju lite osäker så här precis innan predikan. Hur sliten ser jag egentligen ut idag? Men så kom det upp ett mycket, mycket lovande begrepp sen. Vill du pröva igen? Och så gjorde jag det. Och så stod det: nej. Slå in koden. Och då fungerade det. Faktum är att det är precis i linje med det jag skulle vilja tala om idag. I den här kyrkan är alla värda en andra chans. Alla. Alla människor erbjuds i den här miljön, när det handlar om tron på Jesus Kristus, en andra chans. Det är aldrig kört. Jo, när det gäller mig, tänker du. Nej, det finns ingen människa som inte är värd en andra chans. Det stora med evangeliet, det mest fantastiska och det som är nästan helt omöjligt att förklara, är att en människas liv kan förvandlas totalt i ett enda nu i mötet med Jesus Kristus. Det är aldrig kört. Kom ihåg det när du analyserar dig själv nästa gång och nu är rätt så hård mot dig själv. Eller när du fäller domen över en annan människa som hopplös, helt utan hjälp. Ett obotligt fall. I Guds ögon finns inte de. Alla är värda en andra chans. Alla kan förvandlas efter ett möte med Jesus Kristus. Nu skulle jag vilja att vi reser oss upp en gång till och så ska vi läsa ett bibelsammanhang ifrån Apostlagärningarna. Vi ska få läsa om Saul och hans livsförvandlande möte med Jesus Kristus. I ett enda nu finns det ett då och ett nu som kommer att förändra hela hans liv. I ett enda ögonblick så tar hans liv en helt ny inriktning. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 9. Det finns två sammanhang i Apostlagärningarna som skildrar Saulus omvändelse. Och det är Lukas som återberättar det i kapitel 9. Sen får man ett direkt citat av Saul själv, som sen blir Paulus lite senare i Apostlagärningarna i 22 kapitlet. Och jag ska vara i bägge de där sammanhangen idag lite. Vi läser från kapitel 9, vers 10-18. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judahus efter en som heter Saul och som är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll att den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen för att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judahus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig. Och så hoppar vi till Apostlagärningarna 22 och Sauls egna ord där han säger så här. När han återrefererar Ananias: Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Tveka inte, åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. Ska vi be en bön tillsammans? Tack för förmånen att få vara i kyrkan idag, via webben eller här på plats i denna lokal. Tack för möjligheten att få sjunga tillsammans, bedja tillsammans, lovprisa dig som den levande guden. Nu ber jag, Herre, att vi skulle få närma oss ditt ord. Jag ber att du genom din heliga ande skulle styra mina tankar och min tunga så att jag får tala på ett sådant sätt så att det blir till nytta och glädje och vägledning för den som lyssnar. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det finns ju många ord i Bibeln som beskriver det som Saul har varit med om den här dagen i det här sammanhanget. Att bli en kristen, att konvertera, att bli frälst, att bli förvandlad. Ja, namnen är många, men det är samma innebörd. Ett möte med Jesus Kristus som förändrar livet. När intellektet är inkopplat och jag förstår att Gud är en verklighet, att Jesus Kristus är hans son och att han vill ha med mig att göra. I det ögonblicket som jag bejakar detta så sker någonting i hjärtat. Tron föds och livet börjar pulsera. Saul, som hade varit en rent ut sagt kraftfull motståndare till evangeliet, till budskapet om Jesus Kristus, så till den milda grad att han uppfylldes av hat till de som påstod att Jesus faktiskt existerade. Att han var Messias, den som judarna väntade på. Det drev honom in i ett fanatiskt liv där han gav sin tid och kraft till att förfölja de som bekände sig till vägen. Han kunde inte tro att Jesus existerade. Det gick så långt så han är med om att mörda människor som bekände sin tro på Jesus Kristus. Han kastar familjer i fängelse, kvinnor och barn slits isär. Han är otroligt dedikerad sitt uppdrag. Han får på väg till Damaskus möta denna levande Jesus. På ett sådant kraftfullt sätt så att det går inte längre för honom att ifrågasätta. Och under 3 dagar så brottas han med denna personliga upplevelse efter mötet med en levande Jesus Kristus. Så till den milda grad att han nu är färdig att helt ändra riktning i livet. Tron hade landat på insidan. Men det fanns nu någonting mer som behöver göras. I Guds omsorg så skickas Ananias i Sauls väg för att understryka det som är uppenbart i den här texten. Gud har en plan för Sauls liv. Precis som han har en plan för ditt och mitt liv. En stor plan. En fantastisk plan där Gud vill använda dig och mig och där Gud vill använda Saul i den här texten för ett uppdrag för att fler ska få höra talas om att Gud är god och att det finns en andra chans för alla människor. Där du kan kliva in så nära det bara går i Guds gemenskap. I det sammanhanget när Ananias kommer och säger, du vet, Gud har en tanke med dig. Han vill fylla dig med helig ande. Han vill ta dig i sin tjänst för att fler ska få höra om det som du själv har upplevt. Nu finns det en fantastisk möjlighet för dig. Tveka inte, Saul. Uppdraget kommer bli enormt. Det kommer vara krävande. Det kommer inte vara enkelt. Men tveka inte, Saul, utan vänd dig till Jesus Kristus. Åkalla hans namn. Att åkalla, det innebär att man vänder sig till någon, i det här fallet Gud själv, och så ber man om hjälp. Hjälp mig, Gud. Om du har tänkt detta för mitt liv, då inser jag omöjligheten i detta. Hjälp mig. För jag vill tro. Jag vill följa. Låt sen döpa dig. Så ska du få förlåtelse för dina synder. Och gåvan den helige ande. Är det det jag ska göra? Ja, det är det du ska göra. Petrus får samma fråga i Apostlagärningarna 2. När han har predikat bländande bra, det kanske han gjorde alltid, men säg att han hade lyckats för en gångs skull. Och då ropar människor, vad ska vi göra för att få tag på det här livet som du talar om? Det här livet där Gud vill använda oss, där vi får leva i närhet med en puls från himlen i våra hjärtan. Vad ska vi göra? Petrus säger samma sak som Ananias. Omvänd er. Låt döpa er. Så ska ni få förlåtelse för era synder och den helige ande som gåva. Det som är tydligt, det är att uppdraget är stort, utmaningarna många och vikten av att nu ta ett kliv helt nödvändigt. Det finns liksom en väg in i detta liv som Gud har planerat som är tydlig i Nya testamentet. När du har förstått, när tron har tagit sin plats i ditt hjärta och du har bestämt dig, det vill säga det som ännu ingen annan vet, då är det dags att inte längre tveka utan ta nästa kliv och låta döpa sig. Det är Bibelns undervisning. Tveka inte när du förstår, när du i ditt hjärta har bestämt dig, utan kliv ut, bekänn, visa, lyd. Gå in på den väg som Gud har tänkt, så ska du få syndernas förlåtelse. Ja, men hur är nu det där? Blir man inte förlåten när man i sitt hjärta tror? Jo, tron är frälsande. Men Bibelns undervisning är också den att tro och dop inte går att skilja åt riktigt. Och man kan säga att dopet är liksom avslutningen på omvändelseprocessen. Det är inte en plusmeny som du kan lägga till om du tycker att det behövs. Utan för den som vill kliva in i ett liv tillsammans med Jesus Kristus, i lärjungaskap, i efterföljelse, i tjänst för Guds rike, så säger Bibeln, när du i ditt hjärta tror och har bestämt dig, kliv då vidare och låt döpa dig. Så får du förlåtelse för dina synder. Jag mötte en man som häromdagen sa, ni är ju så rigida. Hur viktigt är det egentligen att hålla på med såna där saker som dop? Kan inte var och en få ha sin privata tro liksom, och så kommer man och deltar? Ja, och det skulle man ju kunna tänka sig. Men jag ser ingenstans att det är den väg som Bibeln faktiskt rekommenderar. Utan Bibeln är rätt så tydlig. När tron har landat i en människas hjärta, ta då klivet vidare. Låt döpa dig. Det är en fantastisk handling. Där du och jag visar rent fysiskt vad som döljer sig i våra hjärtan. Där vi kliver ut och tar parti för den som vi har mött och som vi tror på. Den vi älskar och som nu mer är en auktoritet för oss som tror. Och så följer vi honom i den väg som han själv har stakat ut. I dopet så sker också det som inte går att förklara. Men i dopet så blir det också ett vittnesbörd, ett handlingsmönster som blir tydligt. Saulus, han var inte en novis på det här området. I den judiska traditionen så doppade man då och då. Det vill säga man praktiserade dop. I gamla testamentet så ser man det runt tempeltjänsten. Salomo, han fick instruktioner om att skapa ett kopparhav. Ett stort bad där prästerna skulle sänkas ner helt nakna för att förbereda sig för tjänst. En reningsrit. Den vanliga juden hade det också. Inför ingången av sabbaten så skulle man doppa sig i mikvebadet. Man tog av sig alla kläder, kvinnorna för sig, männen för sig. Och så doppades man ner helt och fullt i vattnet som en handling i lydnad och tro. För att rena sig och göra sig redo för tjänst. För att närma sig Gud. En icke-jude som vill konvertera från hedendom eller från en annan religion och som vill komma in i judendomen måste än idag göra samma sak. Det vill säga, du måste kliva ner i ett mikvebad för att bekräfta det som i ditt hjärta har tagit form. Allt detta visste nu Saul. Han hade också hört om Johannes som samlade stora människor och han gjorde det genom att döpa dem i tro och förberedelse för det som skulle komma. Nu står han där själv med en ny utmaning. Med en utmaning att en gång för alla låta sig döpas till Kristus för att kliva in i det nya liv som har börjat ta form. Han ska döpas. Dopets innebörd i Nya testamentet kopplas till omvändelsen. Kopplas till det som Gud gör som är det största en människa kan få uppleva. Nämligen syndernas förlåtelse. Omvänd dig och tro. Låt dig döpas så ska du få förlåtelse för dina synder. Ett nytt liv tar form. Det följs i det här sammanhanget om löftet om den helige ande. Hjärtats tro, min kropps yttre bekännelse och jag får ta emot det som Gud har gett. Ordningsföljden är ett mönster. Det finns undantag men vi bygger inte tro och lära på undantag utan vi bygger tro och lära på de stora stråken i Bibelns undervisning. Och nu säger Ananias, tveka inte Saul, utan bekänn vad du i ditt hjärta har börjat tro. Visa andra vart du står, låt döpa dig. För i dopet så sker någonting mellan himmel och jord, mellan Gud och människa som får synliga konsekvenser när den helige ande bekräftar sin närvaro i ditt liv. För dopets symbolik kopplas till Kristus mer än något annat. Det handlar om att bli lik honom som lärjunge. Det handlar om att kliva in i ett liv och låta sig formas av den man umgås med så att man blir mer lik honom för varje dag som går. I dopet så får vi följa Jesus i hans död och i hans uppståndelse. I Saulus fall så är det ju en fantastisk innebörd. Han som till och med hade blivit en mördare ska nu få följa Kristus ner i dopet och göra samma resa. Nämligen begrava det gamla livet för att uppstå med Kristus till ett nytt liv. Förlåten, ren, med nya möjligheter. Romarbrevet 6:4 säger: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Du får ett bokslut. För den som döps som ung så kanske inte den innebörden är den absolut största. För man har inte hunnit fylla på så mycket av synd och elände. Men för mig som har levt i 57 år så är ju innebörden enorm att få ett riktigt bokslut. När jag kliver ner i dopets vatten så kan jag få lämna det som förut har varit i förlåtelsens glömskans hav för att resas upp genom vattenytan på nytt igen som en ny skapelse. En ny start i livet med nya förutsättningar där Gud säger: nu är du redo. Ta emot vad jag har att ge av helig ande och kraft, för du ska få tjäna mig. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Andra Korinthierbrevet 5:17. I dopet blir du en ny skapelse. Du har nu nya förutsättningar. Du har nu nya perspektiv. Din andlighet är nyväckt och du har fått liv genom Guds nåd att höra, att se, att förstå, att agera i en ny tillvaro som Guds lärjunge. Kopplad med mängder av löften. Tveka inte, säger Ananias till Saul. Låt döpa dig, för du behöver in i detta nya liv. Måste vi verkligen hålla på att döpa? Ja, vi måste verkligen hålla på att döpa. För det är dörren in till det bästa liv som finns. Och det är hela kyrkan nästan helt överens om. För alla praktiserar dopet som liksom portalen in i det som är gemenskapen. Guds kropp, församlingen. Väldigt få har kommit till slutsatsen att dopet inte spelar roll. Utan Bibelns undervisning säger: dopet är den plats där omvändelsen slutförs och det nya livet tar sin plats. Låt därför döpa dig. Ja, men nu är jag så gammal. Då säger jag som Ananias: tveka inte! Tänk att få bli döpt på ålderns höst. Tänk att få bli nersänkt i vattnet, omsluten av detta element som är tecken på att Gud gör något i hela ditt liv. Tänk att få gå de sista stegen mot himlen, ren, frisk i ande och själ med sikte på himlen. Tveka inte. Genom dopet så blir vi en del av denna stora nya gemenskap som kallas församlingen. I Apostlagärningarna när Petrus hade predikat så står det ändå att resultatet var lyckosamt. Apostlagärningarna 2:41 säger: de som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade det troendes antal med in emot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och i den inbördes hjälpen, i brödsbrytandet och bönerna. Man blir döpt en gång. men man blir också en del av den gemenskap som kallas för Kristi kropp. Man sätts in i ett sammanhang där man kan verka och blir ett komplement till det som Gud har tänkt. Nämligen att församlingen ska vara hans ansikte, hans kropp mot en värld som behöver hjälp att tro. Du sätts in i detta sammanhang och där firar vi sedan nattvardsmåltiden som ett tecken på det som Gud har gjort i våra hjärtan och som vi i dopet bekräftade. Därför lever vi i detta varje dag, varje vecka, och när vi möts så firar vi denna måltid och vi bekänner vår tro på Jesus Kristus. Därför är dopet kopplat till ett ansvar som dopförrättare, nämligen att införliva, sätta människor i ett sammanhang där de kan formas in i lärjungaskap. Därför menar jag att man inte frilansar och döper lite hur som helst. För det är dopförrättarens ansvar att se till att den som blir döpt kommer in i det som är Guds kropp. Nu säger Ananias: tveka inte, Saul. Och han kliver ner i vattnet. Han får synen tillbaks. Han sätts in i ett sammanhang och han får vara med om att föra miljoner människor till Kristus. Tveka inte. Låt döpa dig. Jag var lite stressad av tiden idag. Men jag fick med en hel del, va? Nu knäpper vi händerna och Lars ska göra sig redo, för nu är du snart. Jesus Kristus, jag tackar dig för att det finns ett liv med stort L. Jag tackar dig för att det finns ett erbjudande för varje människa att kliva in i din gemenskap, trots hur livet tidigare har sett ut. Tack att det finns förlåtelse, upprättelse. Tack att det finns löfte om helig ande och kraft. Tack att det finns något som är din gemenskap. Och nu ber jag, Herre, om din välsignelse över denna måltid vi snart ska fira. Tack för att du på nytt igen kan verka i och genom oss. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.